Fader, jag vill tacka dig nu för ditt ord. Jag vill tacka dig för det här tillfället att vi kommer tillsammans, att vi kan komma tillsammans. Lovprisa dig. Tack för dessa underbara texter i lovsångerna där vi påminns om ditt fullbordade verk på Golgotas kors. Vi tackar dig, Fader, att du är vår Gud och att du är vår far och att du är så mån om varenda en av oss, Herre. Och nu ber jag, Herre, att du genom ditt ord och genom din helige andens verk i våra hjärtan, att du utför något här ikväll som vi kan säga tack gode Gud för. Och att du gör något i oss som tröstar oss, bygger upp oss och gör oss ännu mer motiverade att älska dig och att tjäna dig. Prisar dig, Herre, för att du ska göra det här ikväll i Jesu namn. Amen, amen. Då skulle jag vilja säga vad predikan kommer att heta, om jag säger så. Jag tänkte först att det här handlar bara om oss som är lite äldre. Men sen började jag tänka så här att det kan hända att det handlar först och främst om oss som är lite äldre. Men jag tror att ungdomarna behöver också höra den. Hur många av er har, nu ärligheten fram, hur många av er har sista året tänkt en tanke? Och det är väldigt känd tanke. Någon som har satt så här för sig själv. Har allt varit förgäves? Är någon som tänkte det förutom mig? En bara. Och det är två predikanter. Underbart. Ja, men då går jag ner. Det är inget att predika om här. Vi kan prata, du och jag, vid kaffebordet. Okej, okay, jag kan ge en annan titel till det här. Jag kan säga så här. Speciellt under där nu tiden av det här sjukdomen. Jag vill inte ens uttala dess namn. Jag minns en dag, eller flera dagar nu under de här månaderna. Jag står hemma där och det är tomt allt. Det är tomt i den trakten där jag bodde eller där vi bodde. Och jag börjar tänka, Gud, vad handlar all det här om? Vad i hela världen håller vi på med? Först och främst hela världen. Sen tänker jag på oss i församlingar. Och sen självklart tänker jag, vad håller jag på med? Och nu ska ni inte tro att det här står en förvirrad predikant som inte vet vad Gud vill med honom. Han vet vad Gud vill med honom. Men det finns stunder när du kastar din blick bakåt. Va? Du vänder din blick bakåt och du tänker, vad sker egentligen av allt detta som jag gör? Var är frukten? Finns någon belöning för all insats som man gör? Jag menar, vi har i vår församling där jag jobbar lite grann i alla fall. Jag minns inte när vi döpte någon sist. Vad sysslar vi med? Visst kan det se ut ibland att gode Gud, var är resultat? Är allt förgäves? Jag är gift med en underbar kvinna som för 20 år sedan mötte Gud på ett sätt. Jag vågar säga faktiskt, jag har inte personligen mött en person som jag såg fysiskt förvandlad av mötet med Gud. När jag kom hem och hon var ensam hemma och jag såg henne, hon öppnade dörren. Första saken som jag sa till henne, vem har du här i huset? Och då säger hon, ja, det är bra fråga. Gud har varit där. Och jag såg det. Jag känner min fru. Jag var inte som Jakob som gick in i tältet och inte visste vem han lade sig med. Men jag känner min fru. Och då har hon mött Gud och sedan dess har hon sökt Gud på ett sätt som rent mänskligt så vet jag inte om det är möjligt. Varenda dag suttit inför hans ansikte, sett massa visioner och grejer och Jesus har uppenbarat sig för henne. Och det finns något över henne just nu, någonting som hon inte förstår vad det är. Hon säger ibland, jag vill dö, jag vill inte leva, jag vill se resultat av det där som sker med mig. Eller Gud, har det allt varit förgäves? Och jag tror det finns många människor som ställer denna fråga i sin ensamhet, i sin desperation och undrar, vad blir av allt det här? Okej, okay, så det här att vänta på belöning, låt mig få se för så här. Allt vad vi gör i livet gör vi med förhoppning om att detta ska löna sig, eller hur? Allt. Tänk inte nu bara på aktier. Tänk på allt, varenda lilla sak vi gör i livet, så tror vi att det här kommer att ha en effekt. Det kommer att ge någon typ av resultat, och det är normalt. Okej, okay. Så Paulus skriver om detta också i första Korintierbrevet kapitel 9 och vers 10. Så skriver Paulus så här. Han skriver så här och säger kapitel 9 vers 10. När han talar om en oxe som liksom skördar där och säger du ska inte binda förmånen på oxen. Och så säger han att Gud talar inte det bara om oxen. Han säger, ser han det inte snarare för vår skull? Jo, för vår skull blev det skrivet att den som plöjer och den som tröskar ska göra det utan att hoppas på någonting. Är det så det står skrivet? Nej. Lyssna vad det står skrivet. Den som plöjer och den som tröskar ska göra det i hopp om att få sin del. Vänner, förstå mig nu rätt. Jag tror det finns en liten nyans här som är viktig att nämna och påpeka. Det är en sak när jag gör saker med en motiv att nu måste jag få på en gång någon resultat. Och det är en annan sak när man gör bara utan att förvänta sig något. Och jag brukar säga så här, de bästa mötena jag har varit på, det är de möten som jag ingenting förväntade mig av. För du kan med din förväntan förstöra hela mötet. Du kan gå igenom den här dörren här eller gå genom vilken dörr som helst i kyrkan. Och du har en bestämd väntan och förväntan vad som skulle ske. Lovsången ska braka loss och så blir det tre tråkiga salmer och du är besviken, du är frustrerad. Jag var på en sån möte i kyrkan när det var allhelgona gudstjänst. Det är det värsta gudstjänsten jag vet om. Då kommer till och med alla döda dit. Gode tid. Och det finns alltid den religiösa atmosfär över den gudstjänsten. Och jag skulle leda mötet och jag fick hela programmet. Och jag blev så frustrerad. För att jag vill ha lovsång mitt på alla dödas dag. Och när jag såg programmet, jag blev så frustrerad. Så jag tog den, så jag kastade den. Kyrkan var full. Jag sa, Gud, jag går hem. Om jag förlorar jobb nu, det spelar ingen roll. Och samma stund som jag gjorde det, så hör jag en röst som säger, Stojan, tror du att min välsignelse beror på din smak? Och jag blev totalt avväpnad. Och jag sa, Herre, förlåt mig. Jag tog min förväntan bort och gav mig i mötet. Och mötet blev en av de bästa. Förstå mig, så det finns olika slags förväntningar. Men Paulus talar här om att allt vad vi gör, vi gör det i hopp om att skörda på det. Och så skriver han vidare i de verserna, han skriver till korinterna om den där aspekten som många tar och predikar om. Om vi ger er andlig föda är det något extra, om vi får lite materiell välsignelse från er. Men han säger, jag har avstått detta. Så förstå mig, det är tråkigt om folk använder den texten bara för det. I verserna 26 och 27 skriver han vidare. Jag springer alltså inte utan att ha målet i sikte. Jag boxas inte likt som en slår i tomma luftet. Istället är jag hård mot min kropp och tvingar den till lydnad för att inte själv komma till korta när jag predikar för andra. Ni vet att olympiska liksom mottot är, det är inte viktigt att vinna, bara att deltaga. Paulus säger faktiskt att det är viktigt att vinna. Han säger, jag springer inte bara för skojs skull, jag vill komma igenom målet. Självklart, eller hur? Så, om vi går vidare, vad är det som, jo, och i Romarbrevet 1:13 så säger Paulus när han skriver till romarna, han säger så här, jag längtar efter att komma till er och jag kommer med en längtan efter att skörda bland er. Vad ska han skörda bland dem? Någon typ av sitt arbetets frukt. Jag menar, om jag predikar nu här, tror ni att jag har en längtan? Självklart jag har längtan att se att Guds ord gör något här idag. Sen vrider inte jag Guds arm och säger du måste göra det här och det där. Det får man lämna till Guds ande. Men när man predikar, när man ber, när man gör något, så gör man det med en längtan efter att se belöning. Okej, okay. Så Då tror jag det är viktigt, jag ska nämna bara kort, vill inte gå in i detaljer här. Belöningen är väldigt mycket beroende av den motiv som jag drivs av i det som jag gör. Otroligt mycket. Och det är därför som de här motiven som vissa hade mot korinterna, som Paulus tar i tu med det, skriver i andra Korinthierbrevet 11:19-20. Han skriver att ni tålar, de utnyttjar er. Och deras motiv att, med att omskära er, det är inte för er bästa. Det är för att de ska skryta med er. Det är därför de gör det. Så Paulus tar i tu med de här felaktiga motiv. Sen till exempel finns motiv när människor gör något. De gör det för att få en position för sig själv. Andra Samuelsboken 15:4, Absalom. Absalom gör uppror mot sin far David. Han står där och hälsar på alla människor. Han är jättevänlig, vet ni. De skulle bara liksom kyssa han i hand, men han drar dem och kramar om dem och säger: åh, du vet, jag känner för dig så mycket. Om jag var kung, då skulle du få alla dina rättigheter. Sådana motiv kan inte vänta sig belöning. För att Gud välsignar inte det som inte är äkta. Okej. Okay. Då går jag vidare här. I Jeremia till exempel 51 och 58 så står det skrivet att världen och folken de bemöder sig förgäves. För Gud välsignar inte deras möda. De får inte himmelens belöning, utan det går allt i elden, står det skrivet. Och sista som jag vill nämna, det är i Haggai 1:4-9. Jag vill kunde läsa det, men ni känner kanske till texten. Profeten tar itu med Guds folk och han säger så här: ni sår mycket men ni skördar lite. Ni klär er men ni fryser fortfarande. Ni äter men ni är aldrig mätta. Varför är det så? Varför välsignar inte Gud deras möda? Och då säger profeten: det är därför att ni bryr er bara om egna hus medan Herrens tempel är åsidosatt. Och jag vågar säga följande i vår tid, och inte bara i vår tid. Orsaken varför vi i stort som olika församlingar går igenom samma typ av process som de i Haggai är därför att det inte är Guds rike som är först i våra tankar. Det är våra tjänster, det är våra lokala församlingar, det är vad vi vill åstadkomma, det är våra samfund och allt detta. Och Gud belönar inte i oändlighet sådana motiv. Han vill ha människor som är Guds rike, präglade av Guds rike. Han vill ha församlingar som sätter Guds rike på första plats. Och då säger Herren: då kommer jag att ösa min välsignelse. Okej, okay. Så om vi går nu till de rena motiv. Paulus talar om dem i första Korinthierbrevet 9:12 och vers 12, andra delen, där han säger: även att vi kunde utnyttja vårt rätt som apostlar att få materiell välsignelse från er, det har vi avsagt oss. Vi har avsagt oss sådana motiv. Älskade syskon, hur många resande predikanter eller överhuvudtaget finns idag som talar mer om pengar än om Jesus på sina möten? Jag har gått ut från kyrkor mer än en gång. De talar 45 minuter om kollekten. Och de talar 45 minuter om att du ska offra för deras ministry. Men predika Jesus för Guds skull, höll jag på att säga. Och låt Gud då välsigna det. Men är man manipulativ så kan man manipulera människor. Men det kommer inte Guds välsignelse över det. Nu vill jag säga något som jag höll på att glömma, men jag kom på innan jag kom till kyrkan. För många år sedan, vi bodde i Amerika och vi var i en kyrka då, jag ska inte nämna namn, många av er skulle veta vem det handlar om. De byggde en jättekyrka för 20 miljoner dollar för 30 år sedan och predikanten var väldigt känd över hela världen. Och då kom kollekten. Och självklart talar man i många minuter om kollekten. Och jag bestämde, jag gjorde som Bibeln säger, ge det som du bestämmer dig i ditt hjärta. Så jag bestämde mig att ge en slant. Men ju mer han talade, desto mer kände jag dåligt samvete om jag inte tar mer pengar. Har ni varit med om det någon gång? Okej, okay, bra. Då är vi i samma sällskap här. Och då tog jag lite till. Och när collectboxen kom, jag satte det, och i samma sekund som jag satte pengar in, så har jag en röst som säger, de pengarna är värdelösa i mina ögon. Du gav inte av hjärtat, du gav därför att han manipulerade dig till det. Och hör mig nu vad jag ska säga. Det finns en bok, jag hoppas jag ska hitta den, jag läste den för 35 år sedan, som heter Reningen av altaret. Bästa boken jag har läst om offrandet. Där där mannen skriver, storleken av din gåva kommer aldrig att ge Gud tillräckligt anledning att välsigna dig. Det som är viktigare än vilken storlek gåvan har, det är vilket altare du sätter gåvan på. Det är altaret som helgar guldet och offret, inte offret altaret. Och låt mig få säga, älskade vänner där, jag har genom några erfarenheter i mitt liv lärt mig att inte ge till vem som helst. Vet ni till vilka jag ger minst? Till de som skriker mest och talar längst om kollekten. Till dem ger jag inte en krona. De som säger, låt oss ta upp en kollekt för någonting, Gud välsigna er. De som gapar. Kom ihåg det. Det här var bra, eller hur? Okej. Paulus talar om rena motiv. Och då vill jag bara nämna Andra Konungaboken 5, 15-16. Där man ser profeten Elisa och hans lärjunge Gehazi. När man kom med 70 kilo guld. Han var spetelska. Jag brukar säga, vem får inte tro att han har helandets gåva när han ser 70 kilo guld? Kära Gud. Tänk om någon kommer nu hit och säger, Stojan, jag har 70 kilo guld till dig om du ber för mig att bli frisk. Jag skulle åtminstone knuffat honom i golvet och sagt till honom, gå hem och tro att du är frisk och jag tar guldet och adios. Och det är så många gör också, eller hur? Elisa är renad från det här. Han är ren i motiven. Han säger, guldet får du behålla. Gå och bada dig så blir du frisk. Men Gehazi, han säger, nej, den där gubben ska inte släppa. Han ska inte gå så billigt härifrån. Han springer efter honom. Han vill ha belöning. Han får lite silver. Han får några kläder. Och han får något mer. Han får spetelska. Allvarlig läxa att inte ta belöningen i förväg. Okej, Saltaren eller Daniel till exempel 5:17, samma sak. Belsasar kommer och ser den som uppenbarar hemligheten, den där skriften på väggen. Han ska få guld och silver. Daniel säger, vet du vad, guld och silver. Jag har bra tänder, jag bör ingen guld för tänderna. Ge det till någon annan. Daniel var fri. Daniel var enuk. Elisa var enuk. Okej. Vad gör du och jag? Jag talar nu om motiven. Ibland upplever, jag ska fråga faktiskt. Ibland upplever vi att resultaten och belöning för den mödan och den investering vi har gjort, att den dröjer. Böneinvestering. Predikoinvestering. Olika andra insatser. Du själavårdar en och samma person kanske i åratal. Du ser ingen förändring. Och nu vill jag inte fråga om det finns några, för det finns säkert. Det finns perioder i våra liv när belöningen dröjer. I Första Samuelsboken 25 och 21, David, han är förföljd av Saul. Och han går till Nabal, en man, vems namn betyder idiot eller dårskalle. Dåre faktiskt, det gör det. Och han går till honom och frågar om lite mat för sina män, därför att han är förföljd av Saul. Och han har skyddat Nabals boskap och allt. Och Nabal ger inte någonting till honom. David hoppades på lite belöning. Jag menar, det är inget fel, vänner. Det är inget fel att hoppas på belöning. Sen måste man vara försiktig hur man gör det. Så det dröjde där. I Psaltaren 73 och vers 13, vi har Asafs son som säger, förgäves tvättade jag mina händer rena. Titta på de ogudaktiga, alla har det bättre än jag. Jag minns en period i mitt liv. Jag satsade på Herren och på Guds rike. Vi hade en sån karismatisk bild på den tiden. Ni vet hur karismatiska bilar är. Ena dörren var blå, andra var grön. Och när jag gick in i den och vred på nyckeln så skakar den. Och så börjar den ryka. Men den går ingen vart. Den bara står och skakar och ryker. Det är karismatisk bil, liksom, ungefär som karismatiska kristna, vissa av dem i alla fall. I Jesaja 49 har vi en annan situation där profeten och hela Israels folk säger: förgäves bemödade jag mig, förgäves gjorde allt, jag förgäves spenderade jag min kraft. Vågar någon vara ärlig nu som jag frågar? Finns någon här som du känner dig så efter hur många år som helst? Du har gjort något och du känner bara, men gode Gud, kommer jag att se någon resultat någon gång? Kommer jag att se mina barn frälsta? Kommer jag att se min man frälst? Kommer jag att se grannen frälst? Kommer jag att se någonting av den belöningen för min tro som jag kämpar i åratal med? Det är många människor som lider eller som lever i det. Och sista som jag vill nämna, det är i Galaterbrevet, och jag ska läsa bara det. Galaterbrevet 4 och 11. Paulus känner den där nästan hopplösheten i en stund i sitt arbete i församlingen i Galatien. Han säger så här till dem. Han säger så här: ni håller noga reda på dagar och månader och särskilda tider och år. Vers 10. Jag är rädd att jag kanske har ansträngt mig förgäves bland er. Kan ni se Paulus i sin ensamhet i bönen och säga: Fader i himmelen, vad allt förgäves där jag gjorde i Galatien? Vad det förgäves? 1978 tror jag det var. Och jag jobbade bland jugoslaviska invandrare i Borås bland andra städer. Och vi knackade dörr och vi vittnade för hundratals människor. Och det var mitt sista möte i Borås innan jag skulle gå till bibelskolan. 2 år har jag minst en vecka i månad varit där och besökt människor, bett för dem. Och när jag skulle avsluta sista mötet så var inte en kotte frälst. Och jag sa: halleluja, vad underbart här, va? Nej, jag var så deprimerad den dagen. Och då skulle jag ha sista gudstjänsten och någon lovade komma och den kom inte heller. Jag tror att en äldre kvinna och hennes barnbarn blev frälsta sist. Men jag gick på bibelskolan. Efter kanske 10 månader träffade jag den man som jobbade efter mig med dessa människor. Och då sa han: hör du Stojan, de och de hälsar, de har döpts, de har blivit frälsta, de döptes. Så här, än du ser, det var inget förgäves. Men belöningen är i Guds händer, han vet stunder och tider. Okej, nu går jag vidare. Belöningen kommer, vänner. Jesaja 45, vers 19. Det här är fantastisk vers. Jag har inte talat i hemlighet någonstans i ett mörkt land. Jag har inte sagt, hör nu, Herren talar. Jag har inte sagt till Jakobs avkomlingar: ni ska söka mig förgäves. Jag har inte sagt, säger här, att ni ska söka mig förgäves. Självklart, vad säger Jesus? Sök och ni ska finna. Knacka och det ska öppnas. Så Gud säger att det blir aldrig förgäves. Hebreerbrevet 6 och 10 säger att Gud är inte orättvis, att han glömmer allt gott som ni har gjort för de heliga. Jan, ska jag försöka vara profetisk eller ska jag lugna mig? Nej, men jag tänker bara, det här behöver man inte vara profet för. Det här är livets vandring, som man vet. Om det finns så många människor som vi är här idag, så finns någon som är berörd av det här. Därför det är så i livet. Förstå mig. Gud är inte orättvis. Allt vad vi gör i kärleken, utifrån kärleken till honom, utifrån kärleken till människor, det kommer att bära sin frukt. Och nu kommer det underbara som uppmuntrade mig så otroligt mycket för bara en 2 månader sedan. Hoppas att du blir uppmuntrad av det. Vi går till första Moseboken och då drar vi nu mot slutet av predikan om 1 timme och 35 minuter är jag färdig. Första Moseboken kapitel 40. Det handlar om Josef. Ni vet allt vad som hände. Bröderna sålde honom och han till sist famnar på bra ställe på Potifars hus och tjänar och blir anklagad på felaktigt sätt. Och han är i fängelse, men ni vet, profetisk gåva fungerar överallt, både i kyrkan och i fängelse. Det som händer är att han tolkar drömmarna för 2 killar. Och en av dem, eller båda drömmar inträffar. Och en av dem som fick bra uttydning, han blir räddad hos kungen. Och Josef säger till honom så här, kapitel 40, vers 14. Då säger han så här: men tänk på mig när det går bra för dig. Visa barmhärtighet mot mig, påminn fara om mig och hjälp mig ut ur det här huset. Vill du, jag hjälp dig. Vill du vara med om att belöna mig för det här? Och det handlar inte om pengar, det handlar om livet igen. Det handlar om att få rätt dom. Han ropar till en man och säger: jag har hjälpt dig, Gud har hjälpt dig genom mig. Kan inte du nu tänka på mig och hjälpa till att jag kommer härifrån? Det står skrivet att den mannen, vadå? Glömde honom. Vers 23. Men överste munskänken kom inte ihåg Josef utan glömde honom. Kan jag fråga er nu? Var munskänken senil eller var Gud inblandad? Gud var inblandad. Det är Gud som gjorde honom glömsk. Amen. Varför vill Gud ha Josef i fängelse 2 år till? Ni ska få se varför. Det finns stunder och perioder i våra liv när Gud befaller glömska över det som vi gör och vi gjort, för att Gud har något bättre än att belöna oss på en gång. Okej, nu går vi vidare till kapitel 41 och nu kommer hela världen i kris. Låt mig få se bara. Och munkskänken sa till farao att Josef har räddat honom och farao tog honom ut ur fängelse på en gång. Det skulle vara troligtvis 2 negativa saker. Det första, detta skulle förkorta den process som Gud hade med Josef, som skärpte Josefs profetiska insikt otroligt mycket under dessa 2 år. Det andra som skulle ske, det är att Josef skulle komma ut och få någon liten position där, men skulle aldrig få tillfälle att ha sånt inflytande. Och kära syskon, vet ni, nu kan ni sova om ni vill, jag predikar till mig själv. Det här är en av de viktigaste läxor för mig sista 30 år i mitt liv, åtminstone jag upplever det så. För att jag är så ivrig att höra någon säga: åh Stojan, vad härligt. Eller åh Stojan, nu får du. Eller åh Stojan, nu ska vi göra dig till samfunds tredje ledare. Som jag aldrig skulle acceptera, men jag säger bara by the way. Så då kommer den situationen och i vers 8 farao all drömmar och allt. Och så säger i vers 8 står det skrivet 41:8. När han berättar, då sa överste munskänken till farao: idag måste jag påminna om mina synder. När farao en gång, och så berättar han allt vad som hände i fängelse. Så, nu är krisen oändlig. Och Gud visste från början, Josef är lösningen. Då ser det här mannen, nu minns jag. Och vem är nu på gång igen? Ja, det är Guds ande. Vem annan? Han påminner honom om Josef. Farao säger, ta honom på en gång ut. Och när han då kommer till farao, så står det skrivet i verserna 9-13 att farao säger, eller han säger munskänken, i verserna 37, kapitel 41, verserna 37-40, då säger han sa farao så här: Eftersom Gud har uppenbarat allt detta för dig, så finns det ingen som är så förståndig och vis som du. Du ska styra över mitt hus, och han ger Josef en position som är utöver allt annat. För 2 år sedan kunde han varit en liten springpojke där och få lite bättre god mat och så. Nu får han en position genom vilken Gud kan påverka hela världen. Kära Gud. Vet ni vad? Jag tänker ibland om vissa profetiska ord som folk uttalat över mitt liv för 40 år sedan. Jag tänker, Herre, vem är senil här? Har du glömt? Han har inte glömt. Men det finns orsak. Och när Josef då uttyder och gör all detta, så får hela hans insats en belöning av sån format som aldrig Josef kunde varit med om han fick belöningen tidigare. Okej, det här är nu enkelt att slå slutsats. Guds tid är alltid det enda rätta och bästa tiden för belöningen. Det är endast han som vet tiden. Det finns en sång som vi sjunger, eller sjöng mycket på engelska. In his time, he makes all things beautiful in his time. I hans tid gör han alla saker underbara. Men det är i hans tid. Okej, andra exemplet. Fantastiskt, Esters bok. Och vi har där ett annat fantastiskt exempel. Ni vet storyn, va? Mordokaj är Esters liksom morbror eller något sånt. Han är profet. Hans namn betyder mitt folks bitterhet. Ni vet att profeterna upplever ofta sitt lands och sitt folks bitterhet. Ofta. Det enda Mordokaj gör är att han tar hand om Ester. Han vakar över henne med sina böner och med sin profetiska gåva. Han sitter vid porten i staden och gör ingenting, bara sitter där. Otroligtvis ber. År efter år, dag efter dag. En dag hör han att 2 vakter som var kungens tjänare vill döda kungen. Och han säger till Ester vad som sker. De kollar detta. Det konstateras att det var så. Och dessa 2 killar blir avrättade och kungens liv blir räddat. Vad är det som står? Vilken belöning fick Mordokaj? Kapitel 2, verserna 21-23. Här är hans belöning. Detta nedtecknades i krönikan i kungens närvaro. Vad trevligt. Vilken snål kung. Ja, men snälla människa. Han räddade ditt liv. Ja, men det skriver vi bara. Jag menar, vad ärliga nu. Skulle du inte bli frustrerad? Jag skulle säga, lyssna kungen. Jag kunde hålla tyst och du skulle vara död. Kan inte du göra mig till länsstyrelsens gubbe eller något? Jag blir inte den första som efter 8 år i riksdagen blir någon länshövding. Men de bara skriver ner, inget mer. Tror ni inte att Mordokaj var frustrerad och tänkte, varför? Kunde inte jag få något erkännande? Nej, Gud hade något bättre. Kapitel 6, verserna 1-4. I mellantid efter detta så har Haman, en fiende till det judiska folket, utarbetat ett hemligt plan att utrota hela judiska folket. Ester som är drottning, hon njuter av överflöd. Bryr sig inte om någonting. Men nu kunde kungen av någon anledning inte sova. Och det står skrivet så här. Kungen inte kunde sova den natten. Han led därför hämta krönikan där minnesvärda händelser var nedtecknade, och man läste den för kungen. Där fanns skrivet att Mordokaj, hade berättat hur Biktana och Teres, två av de hovmän som höll vakt vid porten, hade sökt efter tillfälle att döda kung Ahasverus. Kungen frågade, vilken ära och uppföljelse fick Mordokaj för detta? De unga männen som var i tjänst hos kungen svarade honom, han fick ingenting. Hör ni vänner? Ni vet, det finns en bok, sekulär bok som heter Slumpen är ingen tillfällighet. Jag gillar den titeln. Slumpen är ingen tillfällighet. Det här är ingen slump. Det är planerat i detaljer. Gud har låtit dem där när krönikan stå där. Ingen vet hur lång tid. Under den tiden jobbar fienden frenetiskt med sina planer. Gud ser all detta. Gud ser vad som sker idag. Gud ser vad som sker i Amerika. Gud ser vad som sker i Sverige. Gud ser vad som sker överallt i vår värld. Gud ser varenda detalj. Han är tyst ibland. Det är vi som gapar för tidigt många gånger. Jag är först bland dem. Jag har så svårt att hålla tyst om vissa saker. Häromdagen sa jag till någon, hör du, nu säger jag det här till dig, bara du vet. Och du ska veta att imorgon kommer jag att säga till en till samma ord. Därför att jag kan inte hålla tyst ibland. Men det är väldigt intressant när Gud är tyst. Gud ser all detta. Det är några timmar mellan Mordokajs död. Han skulle hängas. Bara några timmar. Och då kan kungen inte sova. Och han får sig för att läsa krönikaböckerna. Kodet. Det är Gud som styr konungarnas hjärtan. Och när han läser och de ser att han har inte fått någon belöning. Då säger Gud, är det någon ute på gården? Ja, det är det. Vem? Haman. Fienden. Ta honom, inser kungen. Så säger han till Haman, vad ska man göra till en man med en man som Gud vill upphöja? Haman är besatt av djävulsk egoism och hat mot ett folkras. Och han tänker, det finns ingen annan i riket än jag som ska bli upphöjd. Han snurrar kungen kring sitt lilla finger med sina pengar. Det här är vi inte bekanta med, va? Finns det män i kvinnor idag i världen som är så rika så de snurrar presidenterna kring lilla finger? Hur många som helst. Haman säger, gör det och det och det och det. Så säger kungen, varsågod och gör det med Mordokaj. Vänner, belöningen kom i en stund då hela djävulens plan sönderkrossades på 5 minuter. Och Mordokaj tog belöningen i förväg. Skulle aldrig det här inträffat. Jag avslutar och nämner 4 verser bara snabbt. Första Timoteus brevet, den ska jag läsa. För att den läser vi sällan. Jag har aldrig hört någon predika, inte mig själv heller, över den här versen. Första Timoteus brevet 5:24. Det här har många predikat om. 24 säger, vissa människors synder är uppenbara och får sin dom i förväg. Andra synder kommer fram först senare. Det har ni hört predikan om. Ja, även om du gömmer dina synder, de kommer fram. Men lyssna på vers 25. På samma sätt är de goda gärningarna uppenbara. Och de som inte är det kan ändå inte förbli glömda. Nu är det lätt att bli profet. Du som sitter här behöver höra, ni som tittar och lyssnar på det. Gud har inte glömt dina goda gärningar. Människor kanske har inte upptäckt. De kanske har inte belönat dig. Men Gud är rättfärdig. Gud är rättfärdig. Häromdagen, en ung man, det var min första vigsel jag hade. Han ringde efter många år. Jag blev jätteglad för att vi hade en väldigt speciell relation, hans pappa och jag. Och pappa dog innan vigseln, innan bröllopet. Han ringer och jag har tänkt på honom, ringt och inte fått tag i honom. Han säger, står han? Och jag blev så glad att höra hans röst. Han sa, min fru och jag satt igår och tittade i vårt album. Det var 14 år sedan vi gifte oss och så såg vi dig. Och vi vill bara tacka dig för att du gjorde vad du gjorde. Och vi vill bara välsigna dig. Och jag sa till honom, men snälla du, det var länge sedan. Det var största glädje att göra det här. Jag gick precis innan dess 10% ner i tjänsten där jag jobbar frivilligt för att avlasta församlingen under coronatiden. Gud såg det. Han manade en ung kille. Han säger, har du Swish? Det är fint med Swish. Nu har du 1 miljon, efter 5 sekunder har du ingenting. Det är bara Swish. Bara Swish i väg. Va? Och han säger, jag har Swish, och han skickar en gåva. Och jag tittar och undrar, har han gjort fel? Det är för många nollor här. Gud är inte glömsk. Gud är inte orättfärdig. Om det ärar vår Gud någonting, som jag förstår, så ärar vår tillit till honom, honom mer än något annat. En av högsta tillbedjans former, lovsångsledarna nu, det är att ära Gud med tillit till honom. Med tillbe honom med min förtröstan på honom. Och det här längtar jag efter, att fördjupas långt, långt mer än där jag är idag. Jag minns en annan kille när vi jobbade i gamla Jugoslavien och församlingen gick fantastiskt. Så den killen var sån evangelist. Han vann alla som blev frälsta i församlingen. Och en dag kom han till mig och sa, står jag upplever att Herren säger att jag ska gå till den där andra församlingen. Och ärligt sagt, jag tänkte, vad ska du där? De är halvdöda. Det är vi som har liv. Och när jag tänkte det inom mig så hör jag den där rösten som säger, lyssna du. Om du kan välsigna honom med hjärtat, gör det. Om du inte kan, så håll käften. Och då sa jag av hela mitt hjärta, vet du vad? Gå vart som helst. Bara tjäna Gud. Det gick 11 år. Och jag får ett brev. Han säger, Stojan, jag vill bara tacka dig för den attityden du visade i den situationen. Du anar inte vilken välsignelse det var för mig. Och då skulle jag kunna säga till honom, varför skrev du inte, det hände på onsdag, varför skrev du inte nästa måndag åtminstone? Så jag fick lite, nej, det kom i rätt stund. Allt kommer i rätt stund och Guds belöning kommer i rätt stund alltid. Om det inte kommer under det här livet så kommer det att komma när vi kommer upp till himlen. Hebreerbrevet 11, 4 och 6, de talar och deras gärningar talar även efter deras död. Och sista två verser. Första Korintierbrevet 15, vers 5 tror jag det, eller 58, förlåt. Där Paulus uppmuntrar korinterna och säger, och därför tjäna Herren med iver. Och då älskar jag det här sista. Matteus 20, de där arbetarna i vingården, ni minns dem, eller hur? Det är tre grupper och jag vågar säga att det är tre slags kristna. Den första gruppen som skulle jobba i vingården, de ville göra kontrakt med arbetsgivare. Okej, vi jobbar 12 timmar, vi vill ha 1000 kronor. Han säger okej, skriv på. Kommer andra gruppen, de är lite osäkra och säger, kommer du lura oss? Nej, jag kommer inte lura oss. Jag kommer att betala er skäligt. De fick också belöning. Belöningen för dem var garanti för en viss lön. Då kommer sista gruppen. De visste inte vad de ska göra med sitt liv. Sitter på torget. Han säger, varför sitter ni här? Ingen vill ha oss. Okej, gå och jobba. Och de säger, ja, men hur mycket betalar du? Nej, de sa inte ett ord. De tyckte att kallelsen till att gå till vingården var redan tillräcklig belöning. Vet ni vad? Vi behöver den här typen av pastorer idag. Vi behöver pastorer och ledare som inte frågar på en gång hur stor är lön. Vi behöver ledare i Guds rike som upplever att kallelsen är en största ära man kan få. Men idag har vi folk som bara jobbar i kyrkan som att de jobbar på Arla. För goodness sake. De här upplevde att det är en ära och de lämnade belöningen i den högstes händer. De jobbade en timme och fick lika mycket betalt som de andra som ville inte riskera sin belöning genom att lita på honom utan genom att han skriver på. Älskade vänner och ni som tittar på det här, sitter många människor som behöver uppmuntran i det här. Herren har inte glömt vad du har gjort. Herren ser allt vad du gör utifrån kärlek och rena motiv. Belöningen lämnade i hans händer. Han vet tider, han vet stunder, han vet när du kommer att behöva det som bäst. Du som jobbar på ditt jobb och känner att du blir aldrig uppmärksammad och som tycker att de bara degraderar dig, Gud kommer att belöna dig. Fortsätt att jobba som att du jobbade för Gud. Jag kände innan predikan att jag ska säga till er som är föräldrar och inte ser era barn vandra med Gud. Tror ni att Gud kommer inte att besvara böner som ni har bett hela era liv? Han hör. Han hör. Jag älskar att höra de här vittnesbörd, frälsningen i sista sekunden. Hörde här om dagen. Eller vi hade en gammal kvinna i vår församling som brukar komma på daglediga. Hon var från Småland. Och jag sa till henne, du måste föds from för att i Småland är alla fromma liksom. Hon sa nej. I vår familj, det var aldrig Gud. Prat om Gud. Pappa, han ville inte att Gud ska nämnas. Sen kom tiden när pappa ska dö. 3 dagar innan han dog samlar han sina barn och frun och säger han, hörni, nu är det dags för mig. Bekymra er inte, vi ses i himmelen. Hur? Gud vet. Och det räcker. I sista sekund. Tror ni inte att någon bad för honom? Om inte hans fru och barn, så var kanske hans mamma och pappa eller mormor och morfar och jag vet inte vem. Belöningen kommer alltid i rätt stund. Och när vi har tålamod och tillit till Gud, att låta honom bestämma tider och stunder för belöning, så kommer vi att säga tack att det inte kom tidigare, att det kom just nu. Amen. Herre, vi tackar dig nu för ditt ord. Vi tackar dig för så många exempel i ditt ord som uppmuntrar oss i den här riktningen. Fader, jag ber nu för människor som, speciellt för de som är ledare i församlingar, herdar, herre. Jag ber för de som kanske kämpat i åratal och ser ingen resultat, så att säga. De ser inte folk frälsta, de ser inte mycket av resultat. Herre, jag bara ber att du tröstar dem, att du ger dem kraft och styrka att fortsätta i trohet att tjäna dig. Tackar dig för alla föräldrar som ber för sina barn. Tackar dig, Herre, för att du ska trösta dem och säga belöningen kommer. Lämna den till mig för att jag vet tider och stunder. Tackar dig, Fader i himmelen, också för dem som kämpar i äktenskap. Där kanske ena maken eller kanske båda två på sitt håll tänker, men vad är detta? Hur länge orkar vi? Ge dem kraft och tålamod att älska varandra och lämna belöningen i dina händer, Herre. Lämna resultat och förändring i dina händer. Fader, vi bara prisar dig för ditt ord och vi prisar dig för din trofasthet. I Jesu underbara namn. Amen. Amen.